Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 20:e avsnittet av Släppsargen. Hur är läget, Robin?
Det är lugnt. Jag är sysselsatt för första gången på länge. Jag har fått en ny soffa av en kompis. Det är lite så här som, ja, nej, men som hockeyluffare så här, så hamnar man ju i många olika lägenheter och sådär. Jag lärde mig ganska tidigt att man kanske inte har råd att köpa nya möbler hela tiden. Så att jag har fått en gammal soffa som jag har tvättat och fixat till, så att jag har varit lite handyman, så att det har varit skönt att kunna hitta på någonting faktiskt.
Det har ju genom avsnitten här kommit fram att du liksom, ja, nu senast var det att du är bra på sy, och vi har dessutom snackat om att du gillar att tvätta. Har du även färdigheter vad gäller liksom möbelupprustning?
Möbeltvätt? alltså bevisligen så har jag det, för att den här soffan blev fräsch alltså. Den här skulle inte nog göra bort sig på någon schysst sån här lounge på något inneställe på Avenyn, det tror jag inte.
Nej, fan vad nice. Så Casa de Figren har fått sig en liten upprustning.
Jajamän.
Mm, ja, men snyggt.
Ja, hur mår du? Jag frågar inte ens, hur mår du?
Nej, men jag mår okej. Jag har ju corona.
ja, soft.
Ja, jag är coronapositiv, så du bara sjunger om det faktiskt.
Ja, hur har din upplevelse varit?
Nej, men du vet, så här, man cold, man har legat och huttrat här med lite feber och hostat och tyckt synd om sig själv. Men det är på bättringsvägen, så det är faktiskt ingen fara, ska jag ärligt säga.
Men du höll det väldigt länge ändå. Du var ganska sen på bollen på dra på en sån här. Det var ju imponerande ändå.
Ja, men som vanligt, man ser på grejerna, vet du.
Sen på allt.
Ja, men till slut kände jag att jag får hoppa på det här tåget. Och
vi andra sitter med corona, du sitter med digerdöden nu liksom. Ja, du är sjuk, covid-19 eller? Nej, för fan, digerdöden.
Till avsnitt 27 har jag åkt på böldpesten.
Men det gör dig unik i och för sig.
Ja, sant. Vi får se hur sjukdomsutvecklingen ser ut här. Vi ska säga det att vi spelar in det här avsnittet någon extra dag i förväg på grund av lite tillfälliga omständigheter, och ja, så har jag dessutom corona. Men med lite decimerade förutsättningar hoppas vi fortfarande på att det här ska bli ett jäkla kanonavsnitt. Vi kickar igång det direkt. Transferfönstret har nu stängt sedan några dagar tillbaka. En del lag valde att förstärka, andra inte. Jag tänkte inte att vi skulle gå in på det så mycket detalj. Men en grej som påtalats lite för lite, anser jag, är att egentligen bara kan finnas två goda skäl för att ha plockat in spelare nu. I och med att slutspelet säsongen 2021 är ju faktiskt en minusaffär. Så jag förutsätter att alla som värvat hyfsat nära deadline antingen går för att undvika nedflyttning eller för att vinna SM-guld helt enkelt. Håller du med?
Det gör jag. Alltså, det vill bara kolla lite på hur det har sett ut. Det är lag som har varit och är i mitten och sådär, de har suttit ganska lugnt i skutan. Kollar man på de som ligger lite längre ner, där har det ju hänt lite mer. Så att det, jag tror att det känns som att det ser ut så andra säsonger också. Men det kanske blir lite mer utpekat nu, speciellt nedåt, i och med att man kan åka ur den här säsongen då.
Ja, men precis.
Eller kan åka ur, det är i vilket fall ett lag som ska ut, om jag säger så.
Ja, exakt. Ja, men andra säsonger kan det ändå finnas här. Vi kände att en semifinal hade varit bra. Det är dessutom en ganska bra ekonomisk boost att gå till exempel semifinal och sådär. Men det finns ju inte riktigt i år, med tanke på att det kommer aldrig vara så tydligt som att den stora förloraren är tvåan till exempel. Att förlora en SM-final i år kommer ju liksom vara jättenegativt, om man bara ser till den ekonomiska bemärkelsen.
Nej, så är det. Jävla sjuk säsong alltså. Och sjuka följder liksom. Tänk om ett lag som, tar vi Rögle till exempel då. Det är ju högst troligt att de skulle kunna ta sig till en SM-final den här säsongen och gör det jättefantastiskt, men ändå sluta tvåa och det är bara skit egentligen. Alltså det finns inte en gnutta glädje med att ta sig till SM-final egentligen när man summerar säsongen, i vilket fall inte i plånkan.
Alltså man ska ju alltid naturligtvis så här, satsa på att vinna och sådär, men alltså det är ju trots allt SM-guld som gäller, och ska man se det krasst så är ju allt annat än SM-guld den här säsongen ganska meningslöst liksom.
Ja, speciellt innan man gick in i den här säsongen då. Ser man till tabelläget som det är nu, så får man ju se lag som Linköping, Oskarshamn, HV, Brynäs, Malmö till exempel, att de klarar sig liksom. Det får ju ses som en vinst för dem, och det är väl därför de slaskar upp lite stålar för att förstärka nu för slutspurten.
Exakt. Men en värvning som ändå stack ut och som blev klar här under helgen var ju att Ted Brithén kommer hem till Rögle. Vad säger du? Är det lite ett misslyckande om det inte blir ett SM-guld i Ängelholm nu eller?
Åh, lill vän Holm. Nej, det är det väl inte. Men chanserna för Rögle blir betydligt bättre med Teddy Lager, det skulle jag säga. Det lite sådär, de har ju väldigt vass lag på pappret. Alltså. Det kanske, man kanske ska vara vaken på att det inte blir för många kockar denna soppa på något sätt. Men överlag så, jag tror att Ted kommer gå in, han kommer ta den rollen han får. Ja, anpassa sig är säkerligen på att han kommer att spetsa till det lite till.
Forwardsidan i Rögle är ju faktiskt helt otrolig.
Den är helt okej, ja.
Får man säga. Han har skrivit på för den här säsongen och ytterligare 5 år till. Det är ett riktigt sånt köttarkontrakt vi snackar. Jag vet inte, jag tycker det är lite, det är härligt när de blir till. Det känns maffigt på något sätt.
Ja, det är det. När startade de här 5 år? Jag tänker osökt på Per Ledins, han skrev någon sånt där 5-6 år när han kom tillbaka från Colorado Avalanche.
Ja, exakt.
Var det de första 5 plus kontrakten som skrevs eller?
Det känns så. Just när han signade det kontraktet med HV, det kändes så jäkla nytt just då.
Fan, apropå långa kontrakt, jag kommer ihåg, jag var ju på, jag kommer inte ihåg om vi hade någon sån här sommarkamp eller om vi hade huvudcampen med Islanders då, när Rick DiPietro skrev sitt 15-årskontrakt.
Ja, just det.
Fan, det var en jäkla happening. Alltså, alla som gick i gångarna där bara gick och tittade på varandra och frågade vad det var som hände ungefär. Alltså, där kan man snacka lång kontrakt, alltså 15 snabba bara.
Det är liksom Britens gånger 3. Det är så sjukt.
Ja, exakt.
15 år. Hur länge var det han spelade på det kontraktet, DiPietro?
Ja, det var ju inte, det där går ju att googla upp, men det var inte många matcher, alltså det var ju under 100 matcher. Alltså det var det. Ja, det var väl ungefär 1-2 säsonger, och sen efter det så hade han ju mycket skadeproblem och så.
Man kan säga att det sket sig ganska rejält.
Ja.
Du, jag tänkte lite senare här att vi skulle gå in på helvetet, får man säga, för LHC att Marcus Ljung har gått sönder. Men för att ersätta honom valde man ju att plocka in Josh Husang, som fick 5 matcher i Örebro. Det har surrat som att han är otränad och kanske att attityden inte är helt 100 och sådär. Vad tror du Pajen känner när han behöver plocka in vad ska man säga, för att inte vara allt för taskig, men
skadat gods.
Ja. En liten torsk på Tallinn-referens till där.
Ja, ju.
Ja, men det kan väl så här. Jag förstår att man gör det från Linköping. Jag måste verkligen säga det. Och han är dessutom superbillig för dem. Så det är nog inte fel att göra så här. Men det kan ju inte kännas så jävla roligt med tanke på hur du blev i Örebro alltså.
Nej, alltså det är också precis som du säger. Linköping måste dra i alla trådar de kan. Alltså det är nog, man letar nog febrilt efter de här röda panikknapparna. Och det här är väl lite en av dem. Men de måste ju, de har inte så mycket val.
Nej.
Men väldigt intressant det där som du säger, att jag undrar också väldigt mycket hur man känner sig som sportchef när man liksom får gå på andrahandssorteringen. Som sagt. Nej, men liksom det, jag kan förstå de gångerna när det har varit liksom att en klubb kanske har gått skilda vägar på grund av att man har sett olika på en roll, till exempel på en spelare. Men i det här fallet, när som Örebro går ut och liksom poängterar ganska tydligt att han är otränad och han är inte fysiskt förberedd och så här lite halvknackig attityd kanske, att då behöva ta en spelare liksom. Alltså det måste nästan vara, kännas lite genant på något sätt. Alltså det är min spontana känsla bara.
Ja, alltså jag håller verkligen med dig. Alltså det är sällan som det blir på något sätt så, vad ska man säga, tydligt i SHL att en spelare får lämna och varför det sker liksom. Han var inte tränad, vi vill inte ha kvar honom.
Ja.
Och så liksom kommer ett annat SHL-lag där. Ja, men vi nöjer oss med det.
Ja, ja, men exakt, lite den nöjdheten av att man liksom, man är nöjd med de andra spelarna som, eller spelarna som de andra lagen inte vill ha. Alltså då, det är ett tecken på att man står lite sämre i kurs just nu då.
Verkligen.
Sen kan det, kan ju bli succé. Det absolut. Kan ju verkligen bli succé. Och då kan man ju bli geniförklarad. Men just där vi står just nu så hade jag i vilket fall känt mig lite skamsen kanske.
Ja, men precis. Men precis också som du säger, det kan säkert bli helt okej, okay, men i alla fall när de presenterar värvningen Linköping så känns det ju liksom lite så här, oj då.
Ja, exakt.
Som jag var inne på här då, Linköpings Marcus Ljung skadades när han var i mäg med landslaget. Det var under en träning inför Beijer Hockey Games. Och nu kommer LHC behöva klara sig utan sin toppcenter under, ja, en eventuellt historiskt viktig period för klubben. Linköping behöver ju dessutom betala hans lön i 90 dagar innan den här försäkringen träder in. Jag tycker att det här är ett klockrent bevis på varför man som supporter ska må lite dåligt varje gång en spelare i ens lag blir uttagen till det här liksom landslaget inom citationstecken. Det finns ju bara nackdelar, eller vad säger du?
Det låter nästan lite nedlåtande om Beijer Hockey Challenge kan.
Beijer Hockey Challenge, sitter du då och säger fel namn på det?
Beijer Hockey Challenge Cup.
Nej, men jag tycker det här blir sån jävla pannkaka, ärligt talat. Alltså, jag har väl inga så här jättekänslor för Linköping HC, men alltså, jag tycker så jävla synd om dem. Fy fan, rent ut sagt alltså.
Nej, tuff smäll helt klart. Jag förstår ju på något sätt spelarna, alltså det här med att ändå representera sitt land. Alltså det låter lite kanske halvklyschigt, men det stämmer. Alltså det är ganska coolt att sätta på sig den där tröjan och få spela. Men ser vi till de här Euro Hockey Challenge
Tour.
Då jag vet inte, jag kan faktiskt vara med dig lite där. Jag vet inte, jag tycker att man kan kanske kolla på det där upplägget och göra någonting lite mer liksom stort av det, eller någonting mer speciellt, för att jag tycker att de börjar kännas lite urvattnade alltså. Och precis som du säger, det här liksom, hur fan känner man sig i Linköpings läge just nu alltså? Den överlägset bästa spelaren åker till, som du säger, pre-camp innan Beijer Hockey Games och kommer hem trasig liksom. Det är hemskt.
Ja, men det är ett sånt mörker så det inte är klokt. Alltså, ja, men en sak hade varit om han skadade sig i match med Linköping, för då hade ändå så här, det har skett i liksom, vad ska man säga, i tjänsten för LOC. Det här är han iväg på något liksom, jag vet inte, LOC ser det säkert som någon form av låtsas chauffräs, för dem blir det ju det. Det spelar ingen roll för dem att han är där. Men ärligt talat, som spelare lirar man inte bara de här turneringarna för att liksom höja sitt eget marknadsvärde.
Vilken kluren. Det är väl klart att man delvis gör det. Det är inte lika extremt som fotbollen. Alltså de har ju varit ute väldigt tydligt och berättat att du vill ha landskamper endast för att få nya jobb. Och så är det inte på hockeysidan. Men däremot så, du vet ju om att det är ett skyltfönster, de här turneringarna. Alltså att få åka ut, dels att, ja, men lite som på fotbollsvis då, att du blir uttagen till ett landslag och sen komma ut till det här skyltfönstret och kunna liksom få en chans att bevisa dig att du ändå kan tävla och spela liksom och hålla nivå med ändå toppnationer, med toppspelare liksom. Det, så ser man det självklart som spelare, så det går inte att låtsas något annat.
Jag såg att Johan Garpenlöv i uttagningen av det här landslaget pratade i termen om att de här spelarna ska testas på en, citat, ny nivå. Men alltså jag låter så sjukt negativ nu, men alltså ärligt talat, är de här turneringarna verkligen en ny nivå? Alltså det är ju liksom juniorbetonat från Ryssland och...
Man kör ju som temavecka ju. nu kör vi ett ungt gäng, nu kör vi ett SHL-gäng, nu kör vi det, så är det.
Köper inte riktigt det här med ny nivå, som att liksom det här Bayer Hockey Games-landslaget skulle liksom vara så jäkla... jag vet inte, jag förstår också, det är bra spelare som är med och sådär. Men jag tycker det är något som skaver.
Ja, det blir lite konstigt nu, precis som du säger då, när man väljer kanske, det kanske de andra lagen gör också. Jag kan inte säga att jag har koll på Tjeckiens laguppställning, vad de
svagt att du inte har gjort din research.
Ja, men att det är klart att det blir ju inte den här toppen som det kanske annars är i den här Euro Hockey Tour då.
Nej.
Precis som vi skojade lite om att det är temavecka. Men det är liksom, är det spelare bara från SHL och är det likadant i de andra gängen också, då blir det inte samma sak. Nu tog ju inte Sverige med någon spelare från Schweiz eller
precis.
Ryssland.
Exakt.
Och jag menar, det är där de bästa spelarna finns i Europa nu, så att, men däremot så tycker jag ju att, tycker och tror ska jag väl säga, att det är en lite högre nivå i vilket fall än och spela hemma i SHL. Det tror jag faktiskt. Det är ingen jättestor skillnad, det tror jag inte. Men
nej,
en liten extra touch, det tror jag ändå att det är.
Jag hade nog nästan känt mig lite skyldig som spelare och jag kom hem skadad från landslaget. Jag menar givetvis inte att Ljung har gjort något fel här. Alltså absolut inte, för det här är ju liksom 51:e gången som något liknande har hänt. Men förstår du lite hur jag menar? Alltså klubben hamnar ju i en jävligt pissig sits inför en, i det här fallet, superviktig del av säsongen.
Ja, jag förstår vad du menar. Ja, vad ska jag säga? Vad kan känslan vara? Jag tror att man, ja, på något sätt kanske känner sig lite uttittad då, kan jag säga så. Att, lite så här, att man kanske är medveten om att folk ställer frågetecken bakom Bayer Hockey Games och att man är där liksom och sådär, men jag tror inte att man tar det särskilt personligt, mer än att man kanske...
Hoppas inte det.
Nej. Och det ska man absolut inte göra heller.
Nej, alltså verkligen inte.
Men jag förstår lite vad du menar, att komma tillbaka lite där och liksom med brutet ben eller på paj knä eller något sånt där. Att, det, att man nog känner lite så här, det där var ju onödigt. Något åt det hållet liksom.
Ja, lite så. Jag vet inte varför det här är så himla starkt för mig. Jag tror det är att jag har haft den här känslan runt det här liksom.
Ja, det är ett hett ämne för dig. Jag känner det. Du sitter ju på glöd och eld.
Ja, visst vet du. Det har byggts upp sakta men säkert under flera säsonger. Och nu på något sätt eskalerade det för mig när liksom Linköpings bästa och bäst betalda spelare inte kommer kunna användas här liksom. Jag tycker det finns något jävligt sorgligt i det. Ja, men för att bry på min ilska gentemot det här ytterligare då, alltså när man åker iväg till de här turneringarna med landslaget inom citationstecken då, visst tar man även med sig liksom sin så här SHL-klubbs grejer. Det är ju liksom inget så här bära i sällskapsresan upplägg med endast pass, badsalt, tandborste, tandkräm, bok.
Nej.
Man sliter ju sönder skridskor och det är skydd som ska gå sönder och hela den biten också. Det är inte bara ens axel som ska förstöras liksom.
Ja, så är det. Om man ser, om du Snålove, om man ser ur den ekonomiska aspekten så är det väl kanske ingen förlust sådär liksom. Jag tror till och med att du kan bli täckt av landslaget om det är så. Men om man ser till att man kommer dit och sin... Vi är på väldigt smalt ämne nu. Men om ens hjälm går sönder till exempel. Nej, vänta, det blir ett fel exempel. För att man säger så här, byxorna, de använder man ju sina egna. Om de skulle gå sönder så blir de ju lagade.
Ja.
Och fixade. Så du går ju inget bet där liksom, går. Du får ju låna hjälm och handskar och sånt där. Så du behöver inte vara orolig, Nicke, att det dras kulor på Frölundas konto här, att det går någon extra klubb eller något sånt där. För det där blir man kompenserad för.
Okej, men vet du vad, nu tycker jag fan Bear Hockey Games är kanon.
Ja.
Nu är det grönt ljus.
Det växte i dina ögon nu.
Exakt. Ganska nyligen blev en bänkning av Patrik Laine bort i NHL rätt omskriven. Och vi ska senare i veckans podd ha med en gäst som under sin tid i båset inte var rädd för att peta lite mer etablerade spelare. Så jag tänkte vi skulle surra lite om det här. Hur är det att bli bänkad, Figge?
Så skönt att man får vara gäst här nu.
Jajamän, du som liksom måste ha blivit det ett par gånger.
Du som kan ämnet. Nej, det är ingen skön känsla. Fan, man blir så, alltså, det blir så mycket blandade. Man blir ju less, sjukt förbannad och tjurig liksom. Och uppgiv. Nej, fan, det är inget kul.
Är det en liknande känsla att liksom flyttas ner i hierarkin, eller är det någon form av halvdan variant av det? Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja, nej, men det är nog en halvdan skulle jag säga. Ja. Sen det här med att flytta runt och flytta ner och sådär, det kan ju också medföra någonting annat. Att man till exempel får lite en annan roll till exempel, eller att den blir mer liksom utpekad och sådär. Då kan du ändå hitta någonting positivt i något sånt. Men nej, det är inte ens i närheten av hur det är att bli liksom, alltså, klockersbänkad. Det är det ju inte.
När man blir bänkad då, alltså när såna här justeringar sker under match. Mm. Ja, vi säger att man blir bänkad mellan andra och tredje perioden. Hur kommuniceras det till laget? För det blir ju en förändring för mer än dig som liksom enskild spelare.
Det är lite beror på lite vad du har för ledarskap. Nu tror jag att vi ligger kanske ganska långt fram hemma just ledarskapsmässigt, att det funkar inte så att det är någon som kommer in och ger dig en jävla toksågning så att du blir en liten människa, utan nu ser det väl mest ut så att du får höra liksom att nu inför tredje så har vi byggt om lite i femmorna, och så läser man upp då de nya kedjorna ungefär, så sitter du där naken.
Ja, då blir det så att man nämns inte helt enkelt.
Ja, men exakt, och du hörde inte ditt namn, och då fattar jag att, ja, nej, exakt. Ja, när jag spelade AHL, då hade jag ju, fan, det var inte ens bänkad. Det var ju någon säsong som det var 18 matcher som jag inte ens fick byta om till. Och då var det inte så att du fick veta det innan man åkte iväg till exempel på bortamatchen, utan du var med på värmningen och du packade dina saker, du satte den där jävla bussen och kom till hallen, och väl då kunde de sätta upp laget liksom. Och då kunde du få reda på att du inte ens kunde spela, eller kunde att du inte ens fick spela. Den där åkte man ju på ett par gånger. Jag vet, det var någon gång mot min sista sväng där jag varit ganska förbannad och trött på det där, så då vi spelade Hartford, och då det exakt det här hände mig då, att det var inte ens tränaren själv som kom, utan han skickade en materialare som kastade upp line-upen, och jag såg att det saknades en nummer 23 där som jag hade då, så jag knackade på kontor på tränarrummet, ingen som svarade, slog ganska hårt med näven för jag var ganska less då. Då var det någon annan stackare som öppnade dörren där. Då låg tränaren som jag hade då på en skinnsoffa med fötterna uppe, tittar bak mot mig och frågade bara, vad vill du? Och då var jag så här lite halvställd, för att han var så jävla nonchalant och det var så vidrigt hanterat liksom.
Ja.
Och så frågade jag bara om jag skulle spela. Och så sa han bara, nej, inte idag. Du kan stänga dörren nu. Då sopade jag igen den där dörren, så det sjöng om det liksom. Men ja, man sköter det på lite olika sätt. Hemma så är det ändå ganska, ja, det blir som sagt att du blir utelämnad kanske i line-upen då inför tredje.
Att bänka, alltså om vi ser på den, om vi ser på det fenomenet, om man ska säga, tycker du att det är rätt väg att gå, att liksom markera på det här sättet för att höja en spelares prestationer framöver?
Jag tycker att det ska vara äkta, tycker jag. Om man ser det då till den här Tortorella-petningen då av Laine.
Ja.
Sånt där är ju egentligen bara för show, tycker jag. Alltså jag tycker att det bästa laget ska hela tiden spela. Sen kan det komma alltså perioder under en säsong eller perioder under matcher när de bästa spelarna inte levererar. Då måste man ju markera på något sätt. Men jag tycker fortfarande att de bästa spelarna ska spela så alltså absolut länge man kan. Tills det kanske är på vippen att de inte är bäst längre. Då ska man ta bort någon. Det här med att sätta ner foten och bänka någon och liksom skicka ut signaler på det sättet. Jag vet inte. Alltså, alla människor behöver väl en uppsträckare lite då och då. Men det här att göra för syns skull och markera sådär egentligen bara för att. Det tycker jag mest bara är töntigt. Alltså.
Ja, för alltså en markering kan väl egentligen lika gärna vara att man under en paus pratar med spelaren.
Ja.
Alltså, men då kan naturligtvis inte fans och media säga att ja, tränaren agerar. Det blir ju inte ett agerande på samma sätt för dem i och med att det inte syns på samma sätt. Många klubbar säger ju att man istället för sån här liksom bestraffning inom citationstecken då jobbar med att främst försöka förstärka det positiva. Det känns ganska modernt och sådär. Är det mest en trendig grej eller är det något du tycker är bra?
Både ja och nej. Alltså jag kan ju känna att lite gamla skolan är ju lite min sak. Men varför måste man göra någonting av det? Varför kan man inte bara... Ja, om vi måste bänka någon spelare, varför måste vi gulla med han efter? Det behöver vi inte göra. Och vi behöver heller inte såga till fotknölarna. Utan en förklaring varför man blir bänkad. Varför det händer. Det hade räckt för mig gott och väl idag.
Mm.
Sen... Det är lite snowflake generation, va? Så att man kanske behöver strykas lite mer medhårs nu för tiden än vad man kanske gjorde back in the days.
Du, händer det någon gång att spelare bänkar sig själva, har jag funderat på? För alltså, det tror jag alla kan relatera till vad man än jobbar med. Att ibland kan man ju ha liksom en pissdag.
Mm.
Och det vet jag att du har pratat om att man kan ha som hockeyspelare också då, såklart. Men händer det då att man liksom säger så här... Efter två perioder. Jag är så jävla dålig idag. Så jag, för lagets bästa, nu bara jag skiter i det här.
Jo, alltså det händer ju i SHL. Jag vet, det är ett lag som jag var i, så var en spelare som valde att bänka sig själv. Och han fick väldigt mycket cred av alla coacherna för det. Liksom. Och ja, jag kan väl se liksom, det goda i det, att han ville lagets bästa. Och så, men då tänker jag lite så här, hur... Alltså de signalerna, hur ser de ut mot en ung spelare som kanske är på väg upp och så här? Det här var ju en mer etablerad spelare som valde att bänka sig själv. Men hur tänker han då? Kommer han då gå in nästa match och ha en dålig period och kanske en dålig andra period? Kommer han då räcka upp handen och be om att få bli bänkad? Alltså, jag vet inte, jag tycker att signalvärdet där, det blir liksom inte så snyggt om det ska vara 1000 miljoner procent accepterat att bänka sig själv. Det känns inte rätt bara.
Men du säger att det hyllades liksom internt sådär. På vilket sätt då?
Alltså det togs upp på ett sätt att man ville sätta laget i första hand. Och jag förstår ju plusset att den här spelaren fick ett plus då. Alltså det är väl fair enough. Men det jag menar är att hur skickar signalerna vidare sen? Liksom. Det går inte att ha spelare varje match som räcker upp handen och ber om att få sitta. Liksom. Det,
nej.
Jag tycker inte det blir något snyggt. Alltså.
Men fan, hur reagerar man som lagkamrat då? För jag tänker om en spelare bänkar sig själv, det är också ett sätt att ge upp lite grann. Alltså,
det var lite det jag ville komma till. Det här. Jag kanske inte ska använda mig och slänga mig av att det är svagt mentalt. Men det är ett tecken på att ge upp. Du, fan, det satte du fingret på det. Alltså. Jag håller med dig, det är ett tecken på att man kanske ger upp lite.
För då kan man ju istället liksom så här, istället för att sitta och grubbla, fan... Ta dig själv i kragen och försök liksom höja dig inför tredje. Det, alltså, så tror jag att jag hade tänkt när jag var lagpolare i alla fall.
Nej, men lite åt det hållet. Du tog mig där. Ja, absolut.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dags för veckans Figge avslöjar. Robin, från syslöjd förra veckan till något helt annat nu. Vad hade du gjort om du vann 100 miljoner?
100 smilla. Jag har köpt vaccin. Det är as inne nu.
Eller vem vet, du kanske har tjänat 100 miljoner nere i Schweiz.
Ja, exakt. Vad räcker 100 miljoner till idag? Är det en glass? Är det glasspengar vi snackar nu?
En ny soffa.
Som är min den här gången. Ja, jag vet inte, fan, det är så fasansfullt mycket pengar.
Har du något sådant där drömprojekt i livet liksom?
Ja, jag har faktiskt snackat med min storebror för något år sedan. Vi är jävla duktiga på spåna när vi har ruckat en öl eller två. Och då satt vi faktiskt och pratade om hur mysigt det hade varit att ha som en liten, vad ska jag säga, en liten pub. En liten, alltså väldigt liten pub. Så här liksom. Den får absolut inte vara för stor, men liksom jag skulle vilja ha någon trubadur som spelade. Sen skulle jag vilja ha en bar liksom som serverade, och kanske, det kanske till och med är fik fram till 16 eller vad fan som helst. Och sen vid AV-tider då kan du beställa din öl. Och så skulle jag vilja att alla mina polare liksom var där. Det var deras AV-hak på något sätt.
Ja.
Bara mer liksom som en fritidsgård kanske för vuxna. Det skulle jag tycka var jäkligt coolt att testa på alltså.
Fan vad mysigt det låter.
Ja, jag tror verkligen det, att det blir som någon form av samlingspunkt med mina liksom nära och dess nära liksom. Så att det skulle jag faktiskt vilja ha en vacker dag.
Då hade du dessutom haft en jävla massa över sen. Kan du köpa vaccin för de pengarna istället då?
Ja, det kan jag.
Ja, men det är bra. Då inväntar vi till när Figges fritidsgård med Mad Bash öppnar upp dem. Han har varit NHL-stjärna, tagit 4 VM-medaljer, coachat, scoutat och är numera licensierad agent. Vi snackar alltså om en mångsidig hockeydåre som genom åren blivit både brutalt sågad och rejält hyllad. Men den här 47-åringen från Hofors har en passion för sporten som otvivelaktigt är något alldeles extra. Vi säger varmt välkommen till podden, Andreas Johansson.
Tack så mycket, men jag har väl aldrig blivit sågad. Jag vet inte, nu måste du ha läst upp, du måste ha tagit någon helt annan bio.
Du har väl aldrig florerat i kvällspressen?
Nej, aldrig. Det var någon gång på 80-talet kanske.
Man måste slipa lite och ta i lite grann för att det ska bli någonting av det där.
Det ligger en sanning i det, det gör det.
Ja, lite grann. Du... Något säger mig att du har fler järn i elden idag än att bara köra agentracet. Stämmer det eller?
Inte direkt faktiskt. Jag brukar ju ha ganska många järn i elden, men det här tar 100% av kraften och energin. Absolut, så jag gör bara det här. Sen är jag delaktigt passivt i några saker.
Vill du in i hockeyn igen som tränare, sportchef, något åt det hållet?
Nej, absolut inte. Det här är en stor satsning, en rejäl satsning. Det är det här management-agentföretaget, så det är någonting som verkligen egentligen är allt det jag har gjort som är nu ihopsatt till en grej där jag kan nyttja alla mina saker som tränare, spelare, sportchef, scout och så vidare. Och så att det här är att coacha samtidigt. Det handlar inte bara om att förhandla kontrakt utan vara mentor, hjälpa killarna att få en lång karriär. Så att jag är lite coach nu också, svar på din fråga.
Men kan man säga att dina liksom tidigare erfarenheter från hockeykarriären då kanske har kokat ner till en roll då där, där du kan använda lite smått och gott så att säga?
Det stämmer 100%, och jag tror att jag har sett på andra sidan, var det sportchef, var det tränare, förhandla med agenter. Jag har varit spelare, jag tror att jag har ganska bra koll på hur en spelare tänker i olika situationer. Plus att jag är väldigt intresserad av träning, kost, det mentala. Och jag kan nog vara ganska... jag kan vara ganska hård mot mina klienter, tror jag, fast för att de ska kunna lyckas. Så jag kan nog både hjälpa klubben och agenten. Så det har trattat ner till någonting som känns sjukt inspirerande att göra faktiskt.
Men det här att jobba inom en klubb, är det ett helt, vad ska man säga, avslutat kapitel för dig?
Ja, det känns så just nu. Sen, du vet, man ska aldrig säga aldrig, men det här är någonting som, återigen, jag kan inte kombinera, det går inte att kombinera med det, jag vill inte det just nu. Jag kan inte se att det händer faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
Spännande. Jag tänkte vi ska göra några nedslag i din rätt intressanta karriär, får man säga, Andreas.
Mm.
Du fick en rätt tuff start på din NHL-resa där, 95.
Mm.
Man kan säga att det började redan på campen hos Islanders.
Det stämmer. Ja, det var ju för det första 95 så annorlunda mot 2021. Det går inte att jämföra. För det första, jag hade ingen agent. Bara en sån sak. Jag hade Håkan Loob hjälpte mig skriva mitt kontrakt på kansli i Färjestad. Det kom en bunt med papper, typ 78 sidor. Och jag sa till Håkan, jag orkar fan inte läsa. Ge mig sista sidan där man skriver på bara. Och sen drog jag över utan någon support egentligen och någonting. Och jag kom dagen innan till campen. Och på den tiden så var det fortfarande lite att kom du som europé så var du där och tog deras jobb. Och
ja.
Vi har väl nästan 100 NHL-spelare idag. Vi hade 25-26 kanske med mig då på den tiden. Så att... Och det var tufft, det var utmanande, det var fighter och det var träning. Det var tufft klimat alltså. Och första året var jäkligt hårt. Jag gjorde illa mig bland annat i en fight. Jag gjorde illa, bröt hela okbenet och fick sätta in titanskruvar i ansiktet, 8 stycken. Och tappade 30% syn på ögat.
Herre jävlar.
Ja, det var 95. Det hade varit enkelt att åka hem med svansen mellan benen då, som många gjorde. Men jag är sjukt glad att jag bet i och... Det lönade ju sig sen.
Den fighten när du åkte på bra med smör, låter det som. Var det redan på campen eller?
Nej, det var faktiskt... Jag hade en sjukt bra camp med Islanders. Jag var...
Ja.
Jag kom, vet, jag hade ju spelat VM i Globen då. Så jag hade gjort 9 poäng på 6 matcher. Och slagit igenom lite grann och sådär. Men när jag kom till New York, det var fan ingen som visste vem jag var. Andreas Johansson liksom. Det var ju bara... Du vet... Ja. Okej, okay. Good luck kid liksom. Men sen så fick jag en bra start på campen, fick väldigt mycket istid på träningsmatcherna, fick spela med Sigmund Palfi, jag gjorde en hel del poäng och sådär. Men ändå blev jag nedskickad till farmaligan en vecka innan det skulle börja. Fick jag spela träningsmatchen mot Rangers, jag fick teka mot Wayne Gretzky. Och jag gjorde 1+1, vi vann hemma. Och så efter matchen bara, vi skickar ner till farmarligan. Du ska till Worcester, det ligger utanför Boston. Här har du nycklarna till en hyrbil, den står på parkeringen. Och det ligger en karta i hyrbilen. Och det var ju en chock liksom. För det första så tragiskt, jag hade haft en bra camp. Och för andra så skulle jag sätta mig och köra bil i ett land som jag aldrig har varit i förut. Så att, men jag åkte ner dit, spelade en match med dem, gör hattrick mot New Jersey farmalag, blev uppkallad direkt efter matchen, så då kände jag att de testar mig bara och jag klarar testen. Åker upp, spelar genrepet som är mot Rangers igen, går jättebra och sen skickar de ner mig ytterligare då efter matchen igen. Och då var det så att då hade Rangers hade 3 killar som mig som hade så kallade tvåvägskontrakt. Man har en lön när man är uppe i NHL och man har en annan lön som är väldigt, väldigt låg. Och på den tiden, inga signingbonusar. Du vet, inga. Jag och min tjej, vi fick flytta in med Christer Olsson och hans tjej bara för att kunna ha råd. Och vi delar på en bil och sådär. Så men då hamnade jag i farmaligan igen. Och där trivdes jag inte. Till tränaren där var väldigt negativ mot mig. Och till slut så hade jag bara en grej kvar att göra för att vinna hans förtroende. Det var att börja fightas. Och du vet, vi i Sverige, vi har aldrig fått lärt oss att fightas. Det finns ingen i vår kultur. Jag menar, kolla på en SHL-match när de börjar slåss. Det ser ju ganska roligt ut om man ska vara helt ärlig. Men jag tränade med min fight, våran fighter lag i 2 veckor. Bara för nu jävla ska jag visa tränaren. Så ringa in i kalendern om 14 dagar, då ska jag... Så jag satt i bussen till den här matchen, kommer jag ihåg, och sa, nu jävlar, vad ska jag ut? Och åkte på en riktig kyss, en smäll som träffas så jäkla illa då, så att jag fick den här skadan, hade så mycket frakturer i ansiktet som fick byta ut hela mitt okben och till någon plast. Jag var borta nog i tre månader. Och sen bad jag om att få bli flyttad till ett annat lag, för den här tränaren, han ogillade mig något fruktansvärt. Han ogillade alla svenskar, men han var anställd av St. Louis. Jag kom från Islanders och Islanders och St. Louis delade på farmalag. Men säsongen slutade med att jag och Tommy Salo vann mästerskapet ihop ute i Salt Lake City. Vilket var fantastiskt. Så hade jag åkt hem, hade jag aldrig fått uppleva det bland annat. Så att, men det var tufft första år.
Om vi hoppar fram lite grann då. 96-97, då blev det ju en trade till Pittsburgh. Med en jäkla speciell start igen, får man väl nästan säga, va?
Ja, då hade jag ju tagit tröja då, i Islanders där. Och så vart jag och Kaspar Aitis tradade slutet på november, tror jag det var. Och det var ju sjukt häftigt att komma från Islanders som var ungt. Vi var ju dåliga och sådär. Kom till Pittsburgh som var stor stjärnelaget. Nej, men de ringde på kvällen vid 11:10, 10:30 på kvällen. Ja, du blev tradad. Tack för den här tiden, good luck. Så ringde Pittsburghs GM. Välkommen till Pittsburgh, det går med flyg imorgon mitt i 9:00. Så jag och Darius, vi flög dit, dök upp i lunch. Och då sa de att det var match. Det är match mot St. Louis idag. Och jag trodde ju inte ens att jag skulle spela. För att vi hade ju inte ens närheten av ett sånt lag i Islanders. Så jag kollade på deras forwards och tänkte, man är ju, även om man tror på sig själv så är man inte dummare. Man vet inte vad man ligger till.
Nej, det var ett sanslöst lag de hade då.
Ja, det var sanslöst lag. Och Lemieux och jag. Men det hade gått skittufft för dem. Jag tror de låg sist i divisionen när vi kom dit. Och Mario hade gjort typ, hade han gjort 2-3 mål bara så där. Det är helt galet. Men jag åkte ner till arenan vid 4:10, för det var match på kvällen mot St. Louis. Så jag tänkte, jag åker ner dit innan. Jag får, ja, man vet ju aldrig. Då var jag inkallad till tränaren och så sa han bara, där har du laget ikväll. Jag tittar ju längst ner på den här tavlan. Typ vilka ska sitta i pressboxen. Nej, det var inte fjärde, inte tredje, inte andra. Utan jag stod med då som center mellan Lemieux och 68 Jager på andra sidan. Och det var ett nervöst ögonblick, det måste jag erkänna. Men det gick bra. Gjorde en bra match och hade lite flyt. Och, ja, den storyn, den är rätt rolig faktiskt.
Hur var det att spela med Lemieux och Jager?
Jag var ju så nervös bara när vi kom ut på värmningen. Jag var bara rädd att jag skulle passa på skridskon. Så jag var bara skaka. Jag kände att jag kunde inte hålla i klubban. Sen åkte jag fram till Jager på värmningen och så sa jag så här... Du, när matchen börjar, sen, vad fan har vi för spelsystem? Tränaren har inte sagt någonting. Vi har inget spelsystem, men när de har pucken, då tar du tillbaka den. Och sen kommer Mario kommer stå på vänsterkanten med sin off-wing och jag kommer stå på högerkanten vid blå. Så skickar du ut pucken och sen drar du mot mål bara, så fixar vi resten. Och det gjorde de.
Det var kaxigare om du åkte fram till Jagger och sa, när du får pucken, passa bara mig.
Ja, det var inte läge. Det var inte läge. Det hade blivit en hyrbil någonstans igen.
Precis. Men du och Jagger förblev lite polare efter det här också, va? Visst är det så?
Vi blev polare. Men jag tror att Jagger var ju super. Han kom dit som 18-åring till Pittsburgh, spelade med Lemieux och allting. Och du vet, det var Pittsburgh var som en country club. Du vet, de hade inga hjälmar och inga axelskydd på träning. De kom och gick som de ville. De kunde komma sent till träningar. De gick ut och gjorde 170 poäng ändå och vann och sådär. Så jag tror att Jagger blev kom in i den miljön väldigt tidigt, så han visste inget annat. Va? Så han var ju lite dryg mot folk och så här. Och jag var ju en sån som, alla svansar ju med honom, men jag sa ju alltid till honom, liksom, vad fan, får du kamma till dig, du måste ju vara schysst mot människor. Va? Liksom, du kan ju liksom inte, för mig fick han någon typ av respekt. Va? För jag sa till honom, nu får du kamma dig. Liksom. Fan, det är inte schysst att vara så där, liksom, jävla surskalle. Va? Du tjänar 10 miljoner dollar, nu får du rycka upp det. Så att på något sätt så blev vi kompisar, för jag kunde säga till honom, och vi hade lite samma humor. Så jo, men så det stämmer. Så jag har varit ner och spelat tennis och sann i Tjeckien på hans tennisturnering. En gång så drog vi till Las Vegas från LA och missade flyget till Phoenix med laget. Det var inte kul, kan jag säga.
Nej då.
Vi kom tillbaka för sent och det var tur att jag var med Jagr, för annars hade nog återigen den där hyrbilen stått där. Det blev böter $10,000, men jag fick spela nästa match i alla fall.
Ja, det var det. Det blev så pass ändå. Det hade du kanske vunnit i Vegas, så det gjorde ingenting.
Nej, jag vann ingenting. Jag vet inte hur. Han var rätt sur när han kom ut i sitt rum också, så jag tror inte han vann någonting heller. Men natten bara fortsatte där och fortsatte till slut, så var det morgonkvist och då skulle vi hoppa på ett flyg. Då hade en krabbade laget åkt till flygplatsen och flygit till Phoenix redan. Det var väl inget av mina mest pride moments, men lite bus lär man ju ha.
Hur är det på Jagers tennisturneringar nere i Tjeckien då?
Han har ju inte den längre, men det var fantastiskt. Jag var enda utländska spelaren som blev bjuden, och det var ju då Roman Hammerlik, Peter Nedved, Herdina, Straka, alla de här Hejduk, Prospal. Då spelar man som en Davis Cup, fast man var 2-2, så spelar man då en singel då mot respektive, och sen om det stod 1-1 i matchen så avgjordes det med en dubbel. Så höll man på sådär i 2 dagar. Nej, men det var fantastiskt anordnat. Matcherna gick på tv.
Nej, hur då det?
Jo, matcherna gick på tv. Och tjeckerna är ju sjukt bra på tennis. Det är en del av, de använder väl det där mycket som sommarträning, enbart vissa tjecker. Och jag kan ju spela, men jag var ju inget S-sträck. Så jag såg ju när de värmde upp, shit, det här kommer ju gå åt inte bra, va? Och då satte ju han då mig såklart på match 1 på centerkorten mot Roman Hammerlik, första matchen, bara för att retas med mig. Och då satt ju de här Peter Korda, de här gamla, de satt ju där på VIP-läktaren. Och jag var så jäkla nervös. Så jag tänkte, shit, vad fan jag kommer. Och vet, jag rörde inte bollen. Första fyra gamerna, jag rörde inte bollen. Inte ens när jag servade knappt. Nej, men det var nej, men det var härligt. Det var en härlig tid. Så att, ja.
Ja, kul.
Vi möter Philadelphia hemma med Pittsburgh. Och Darius Kasparaitis, min gode vän, tacklar Lindros. Första gången med Lindros åker på en smäll då. Vi spelar hemma. Och det är ju då The Battle of Pennsylvania. Det är ju riktiga derbyn.
Just det.
Och Lindros då, som folk älskade eller hatade. Så alla står och jublar. Och han ligger där på knäna och drar sig av isen. Och folk bara jublar och... Sen har vi någon spelare i laget där som yngre som står och jublar. Han zoomar dem in på tv, va? Och man ska ju inte stå och jubla när någon ligger skadad på isen. Och han tänkte väl inte på att direkt efter matchen ska vi flyga till Philadelphia och vi ska möta dem dagen efter. Så när vi, det börjar med att det ringer på hotellrummen, på alla våra rum, killarna lag hela natten. Folk ringer och hotar oss och grejer och bla bla bla. Sen dagen efter har vi ingen morgonträning, utan vi åker direkt i matchen till 17.00. Och när vi åker ner i rampen under arenan i Philadelphia, då står fanserna med såna här trasdockor med såna här rep i.
Oj
då. Och så har de Kasparaitis-tröjor på dem, så de hänger honom så här över rampen och sjunger hans namn. Och då tänkte jag så här, shit, idag blir det en stämning här inne som är... Ja, i alla fall kommer ut på värmningen och då är det redan 15 000 i arenan och de kastar grejer på oss och det burkar och muggar och de åker där, Philly, och de åker och pekar på oss nu, och de hade tufft lag då, Philly.
Uh-huh.
Så vi förstod ju att det skulle bli hämnd. Ja, sen går vi in efter värmningen och så jag bara tänker så här, fan vad skönt, jag brukar aldrig vara med i line-upen liksom, så jag kommer inte vara med i line-upen nu heller, men så kommer tränaren in som man alltid, ja, vi har då laguppställningen här, grabbar, va? Vi mål liksom Tom Barras, och bara, alla bara jublar, och högerback Kevin Hatcher, vänsterback Kasparaitis, och han var ju den de skulle ta, så han var yes, yes. och så bara left wing Johansson, och jag bara nej, varför? Ja, vi kommer ut. Jag ska vara helt ärlig med det. Då hade jag fasken kunnat kört att jag sträckt ljumsken. Alltså. Så fan, jag var lite skraj då. Vi kommer ut, släpper pucken, de tar den, dumpar ner den i Kasparaitis hörn. Och sen var det 10 minuter, jag kommer inte ihåg någonting. Folk bara låg på varandra och du vet, jag lyckas hålla i John Leclerc låg på mig. Så jag lyckas hålla i honom så här när han försöker slå mig. Och så här. Men Kasparaitis, han var ju helt... fått stryk och sådär. Och publiken stod med vita handdukar, 20 000, och bara Och han åkte bara över kropp Kasperaitis till båset när det här var klart. Så tog han en handduk och åkte runt på isen med den också. Så där. Och sen... och det sjuka var att efter det, då var hemden klar. Då var det klart. Då lirade vi hockey 3x20, en vanlig match utan något större. Men det var väl en...
Alltså, det där att efter den där megagrejen som blev av där då. Att man kan på något sätt återgå till att... Okej. Nu spelar vi hockey igen. Det är ganska fint på något sätt kan jag tycka. Att så här, nu är det avklarat, nu lägger vi det bakom oss.
Ja, men jag tycker det är fint. Och jag tycker att nu var det här extremt. Men jag tycker också att lite i Sverige, om vi fick göra åt det hållet lite grann. Då skulle det bli av med de här fula tacklingarna. Det skulle bli av med de här efterslängarna lite grann. Man är klar, då har man gjort upp och sen är man klar och sen spelar man. Men ibland är man lite gammalmodig när man gillar det där. Men så är det.
När du gjorde debut för Ottawa 98-99 så ja, och återigen en lite speciell start. Den här gången så hade du att göra med en viss 21, va?
Ja, du, ja just det, seriepremiär. Jäklar vad du är påläst alltså. Jo. För det första så jag lämnade Pittsburgh fast de ville ha kvar mig, men analysen var att jag skulle få bli kvar i en tredje, fjärde kedja och inte, och jag hade liksom gnuggat på, så jag kände väl att jag hade mer lir i mig än så. Då kom Ottawa in och erbjöd mig ett kontrakt som faktiskt var ett tryout-kontrakt. Det är ingen som vet om det här direkt. Men Affe, Daniel Alfredsson ringde till mig. Andreas, kom hit. Här kommer du få en annan roll. Liksom, skriv på det jävla kontraktet. Så kommer du inte att bevisa dig. Så jag tränade som en idiot den sommaren, kom jag ihåg. Och sen åkte jag dit, bodde hemma hos Affe. Och jag tror jag gjorde så här 7 eller 8 mål på 5 träningsmatcher.
Åh, fan.
Och spela till med ett kontrakt, för jag var tvungen. Och så gjorde jag 21 mål på 60 matcher sånt där, tror jag. Eller kanske 69 matcher kanske det var, jag vet inte. Något sånt. Och hade ett riktigt bra år där. Men premiären, det sjuka med 21 är ju att jag hade ju haft nummer 38 när jag fick en, när jag kom till Islanders av ingen anledning. Sen följde det med mig till Pittsburgh. Sen när jag kom till Ottawa och hade tagit en tröja i laget, då gav materialen mig, du får 21 år, för jag tror du kommer göra 21 mål, vilket jag gjorde. Men seriepremiären var mot Colorado borta, och jag och Foppa var ute och käka dagen innan, och jag tror vi gick och kollade på Denver Nuggets basket också. Sen, han hade ingen aning om att jag hade nummer 21. Jag menar, 21 är ju, i min värld är det Börje Salming och så är det Foppa.
Ja, exakt.
Och på värmningen där, vet jag, la mig vid rörlinjen så här med ryggen emot, och han åkte runt, han såg mig aldrig, vet jag, bara visslade på honom, det är kul. Och då såg han, han gillade inte att jag hade 21. Och sen var det väl tidigt på matchen där, då kommer aldrig glömma det. Han åkte med pucken, jag åkte kapp honom med pucken och slashade honom, och så tog jag pucken av honom och lite stolt skickade jag pucken till någon och skulle jag åka byta, och så bara helt plötsligt bara small. Då åkte han i kapp med mig med en jävla armbåge rakt över näsan. Blodet. Jag går, grabbarna i laget, men fan, är inte ni polare liksom? Ni går ut och käkar. Sen pratade vi inte på 3 månader efter det.
Nej, för fan. Det kostade att få tröja 21 på den tiden.
Ja, det kostade. Men det där kan jag sakna lite grann idag. Alltså, den här inställningen att whatever it takes liksom. Det är inte lika vanligt idag.
Någonting som sticker ut lite när man kollar Andreas Johansson på Elite Prospect är att det känns som att du var lite före din tid på något sätt genom att spela i Ryssland redan 2007. Det var inte så vanligt då egentligen att svenskar tog sig dit under en ganska bra tid på sin karriär, va?
Nej, det var det väl inte. Det hade ju varit några svenskar där borta och
ja.
Lite grann så där, men och några hade väl varit där under någon lockout innan, och då var det ju väldigt, men
precis.
Jag hade ju spelat då i Schweiz, och så hade jag åkt hem och spelat ett år i Färjestad. Och sen kom den här möjligheten, och det var en möjlighet som jag hade alltid varit fascinerad av Ryssland. Hur är det där borta egentligen? Jag har ju varit där och spelat med landslaget, men du vet, då ser man ju inte så mycket mer än hotellet och arenan. Men leva där och bo där och spela, och det var ju innan KHL jag åkte dit. Det var ju Russian Super League,
ja.
Så att, det gick snabbt. Det var Barry Smith som var head coach, och han skulle absolut ha dit mig. Han hade coachat mig i landslaget, och så hade han coachat mot mig i Detroit när jag spelade Nashville och sådär. Vi hade mött dem i slutspelet, så han ville ha dit mig. Och när det blev klart, då sa jag, jag måste göra det här innan jag är klar. Liksom. Och ett av de bättre beslut jag någonsin har tagit. För det var en underbar tid faktiskt. Ryssar, det är därför jag fick, kanske kommer det, det är därför jag fick scoutjobbet nu i en stor klubb också. För att ska man vara i Ryssland, egentligen ska man överallt när man kommer till en ny plats, så måste man visa respekt till de människorna som bor och är där. Mm. Så det är en grundförutsättning tycker jag. Och det är därför jag alltid har klarat mig i olika miljöer och blivit ganska så här, mycket vänner i olika länder. Och, så här. Och när jag kom till Ryssland, då visste jag det. Andreas, nu är det inte ditt ego, utan nu gör det du tillsagd, du gör det du ska, du visar respekt. Så jag var ju till och med assisterande kapten där och hade utvecklats som hockeyspelare. Vi tränade ju 6 timmar om dagen, det var ju galet alltså, men det var man också van med, och alla de här resorna och bo på militärförläggningen, och förlorade du 4 i rad eller 3 i rad eller 2 i rad, då var det bara att checka in på militärförläggningen, och sen vann du på matchen, då fick du gå tillbaka till lägenheten, och då är det lätt att tycka synd om sig själv. Eller när man sitter i Sibirien på julafton och så vet man att familjen sitter i huset hemma i Karlstad och har lite gött, va? Men ja. Jag gillade det där. Jag gillade det. Det där gjorde mig till, jag växte av det där. Och jag gillar ryssarna väldigt mycket. Fantastiska människor. En underbar tid.
Det var ju säsongen 07-08 med Sankt Petersburg. Och du gjorde ju det som du är inne på också. Bra. 2 interna poängligan. Men får man vara så fördomsfull som att tro att det ändå, det var lite speciella ställen man kom till på era bortaresor och sådär, eller?
Ja, jag hade faktiskt SVT, Stefan Åsberg på SVT, som idag är väl utrikeskorrespondent och grejer, vi ser han på mycket med president. Han hörde av sig till mig och frågade om han fick komma över och göra ett reportage, och jag, absolut, sa jag. Jag vet inte hur mycket ryssarna släpper in er, men kom ni. Mm. Så han kom med en kameraman, och de fick ju verkligen se. Och laget var, men absolut, jag fick med dem på planet till och med på en bortamatch. För det första så är det ju ett gigantiskt land, va? Från Sankt Petersburg till Khabarovsk, som var längsta resan för oss. Det är ju 8 tidszoner och 10 timmar direktflyg. Och på den tiden så, då flög du och spelade bara den matchen. Och sen flög du hem i, liksom, nu är det ju roadtrip och man kanske spelar 2-3 matcher där. Och så, ja.
Hur bra tjänade du under det året i Ryssland kontra vad du hade gjort i NHL tidigare?
Jag tjänade mer det året än vad jag någonsin har gjort. Alltså på en säsong. Det mesta jag tjänade i NHL någon gång, det var $1 million före skatt. Det är det högsta jag har haft.
Ja.
I Sankt Petersburg tror jag att jag tjänade, jag för mig att jag hade $700,000, fast det var ju utan skatt då.
Ja, just det.
Så att det är ju en stor skillnad. Så att det var absolut ett jättebra kontrakt. Och det kontraktet håller sig faktiskt, skulle hålla sig ganska bra fortfarande idag. För nu har lönerna gått ner lite grann i KL och det är lönetak och grejer. Men Men återigen, det var inte därför jag åkte, utan det var liksom den här resan. Det låter lite säkert, men det var det.
Ja,
de som känner mig vet att jag åkte av en helt annan anledning.
Ja. Hur kommer det sig att du bara blev kvar där i en säsong?
Jo, där kom ju den skadan som jag var min career ending, som gjorde slut på min karriär egentligen. Jag signade nytt kontrakt. Efter det året så visste jag inte hur jag skulle göra och sådär. Familjen var ju hemma och jag var i Ryssland. Och det är långt liksom. Det är inte så här, Ryssland, man kan inte åka hem över helgen bara. Jag visste inte hur jag skulle göra. Ska jag signa nytt kontrakt eller inte? Jag var lite irriterad på management, att vi inte gjorde ett bättre jobb i slutspelet. Jag tyckte vi bytte bort någon spelare för mycket och sådär. Så ja, och då kom CSKA Moskva in, Bykov. Och ville ha mig dit. Han ville ha mig dit och jag var lite intresserad av det och sådär. Men då fick de reda på det i Sankt Petersburg och då kom de att haffa mig på VM i Quebec. Jag var där och jobbade för TV3 faktiskt. Och erbjöd mig ett kontrakt faktiskt där på hotellrummet. Men vi vill ha det kvar, vi vill bygga runt dig och Max Hushinsky och sådär. Jag kände väl allting att det var ändå där jag ville vara. Jag trivs bra där och då skrev jag nytt kontrakt. Men då på campen, då var vi i Finland och jag skulle gå upp på natten på toaletten där i förläggningen efter en vecka in på campen. Och då bara twistade min fot och så trillade jag och foten bara svullnade upp. Och då fick jag åka till Sverige faktiskt till en läkare och göra undersökning och röntgen. Då hade allt brosk i min fotled hade liksom spruckit som en pepparkaka kan man säga. Så att, jag fick operera mig och ta bort brosket så att det ligger liksom ben mot ben. Va? Mm. Och jag försökte göra comeback, jag gjorde ju faktiskt comeback 2 gånger om efter det, men det var den skadan som gjorde att jag aldrig kunde spela igen.
Tänkte vi skulle kika lite på landslaget också. Du vann ju aldrig något så med Tre Kronor, men spelade däremot en hel del stora turneringar. Det blev ett gäng medaljer. Vilket minne skulle du säga sticker ut mest från tiden i landslaget?
Jag spelade ju över 100 landskamper.
Ja, exakt.
Jag kommer ju alltid ihåg första gången man blev uttagen, när Kure Lundmark på den tiden ringde hem till mig i Karlstad. Det var ju fantastiskt. Då var jag bara 20 bast, tror jag. Så det är klart att det är. Men sen VM i Globen, mitt första VM 95. Det var ju så kul. Fullsatt varje match. Det var en fest runt Globen som du sällan ser i Sverige, va? Stämningen, och det var... Jag och Affe slog igenom då, kan man säga. Alfredsson, Charlie Berglund fick ta hand om oss i mitten där. Han hade det jobbigt. Ja, men det var stort. Sen jag har varit med och förlorat två VM-finaler. Va? Jag förlorade då mot finnarna. Det var ju fruktansvärt surt. Va? Det var inget kul att gå på Café Opera och se dem stå och dricka champagne där efter matchen.
Ni tvingades dit ändå.
Ja, det är ju så, va? Men sen är ju också den här finalen i Tjeckien, när vi ledde med 3-1 mot Kanada. Foppa betacklade ryggen. Det är ju, man har ju inte bara bra minnen. Det svider ju att inte jag har varit med och vunnit VM-guld.
Ja.
De gångerna har jag antingen spelade borta, eller så har jag varit skadad eller sånt där. Men samtidigt, det jag älskade, det var att sätta på sig Tre Kronor-tröjan. Träffa Pudding och grabbarna, materialarna, Hovan, läkaren, coacherna. Träffa polarna man inte ser så ofta, så sätta på sig Sverige-tröjan och gå ut och köra liksom, och göra någonting. Det var höjdpunkten i min karriär. Jag älskade det. Jag vann ändå 4 medaljer. Jag spelade VM, jag spelade OS, jag spelade World Cup 2 gånger. Det var också fantastiskt, 96 och 2004, tror jag det var. Det är så många minnen, men just den där stoltheten. Och jag har svårt att se om man inte kör hårt när man sätter på sig den tröjan. För det är heligt, va? För mig var det heligt.
Det har ju blivit några tränaruppdrag här hemma också. Det här har ju vevats, rubriksats och ältats tillräckligt, kan man tycka. Vad känner du överlag när du ser tillbaka på din tid som coach här hemma i Sverige?
Jag ser resultatmässigt så gick det bara dåligt en gång, och det var i Modo. Det är nummer 1. Jag gjorde ett fantastiskt jobb i Södertälje när jag var head coach där tillsammans med Anders Sörensen. Lika i HV gjorde vi ett hästjobb, fick det laget komma upp på fötter. Men sen är det ju så här med mig att jag har alltid varit krävande person. Jag klarar inte av orättvisor. Jag tycker att är man proffs, då kommer man till jobbet och så ger man 100% av sig själv, oavsett om man tjänar 1 krona eller man tjänar 300 000 i månaden. Och det kan ju ibland bli lite jobbigt för vissa individer, och det blev det ju. Men jag visste det när jag gick in i det. Och sen är jag också en känslomänniska. Jag tycker Roger Rönnberg sa en jäkla bra grej när han var med på något TV-program. För han sa det, fan, när jag går på stan ibland så kommer det fram någon så här, och äldre människa frågar, varför är du så arg hemt för? Och du vet, det frågar mig också. Frågar folk mig också. För, vet du varför? För de intervjuar mig alltid efter förlust.
Ja.
Och de sätter alltid kameran på mig när jag är arg. Men egentligen, när man känner mig, så är jag en otroligt glad människa som bjuder på mig väldigt ofta. Jag är en känslomänniska. Roger sa det, då kände jag igen mig själv. Så jag tycker att bilden har blivit sjukt förvrängd där ett tag. Men det går aldrig att vinna en kamp mot media. Det är en sak jag har lärt mig också. Det är helt omöjligt. Svar på din fråga. Det som är den tuffaste med min coaching, det är när vi åkte ur med Modo. Det kommer jag aldrig komma över. Vi tog ett lag, jag och Fredrik och Larsson, som hade nästan tio nordamerikaner. Det var väldigt splittrat. Coachen där innan hade fått värva ihop ett lag som vi fick ärva. De här amerikanerna, hälften av dem var ju inte ens i shape när vi kom dit i november. Och vi var nära att få ordning på det, men sen åkte vi ur det mot Leksand, vilket, de rörde knappt pucken på de matcherna.
Jag tror alla minns den serien.
Ja, och det är ju så här, men det är idrott, allt kan hända. Och det är klart att jag var hemma i Hofors här i helgen, då kom det fram en leksing. Jag satt och fikade med några barndomskompisar, då kom det fram en leksing. Andreas, jag är leksing, jag fällde en tår för dig när ni åkte ur med Modo. Och du vet, den var tuff.
Vi ska inte surra så mycket mer om mordogren där. Jag är bara nyfiken på en grej egentligen. Alltså, vad gjorde du den kvällen när ni hade åkt ut? När Leksand hade avgjort, skickat ner er till Hockeyallsvenskan. Vad gjorde du den kvällen sen?
För det första så hamnar man ju i en typ av chock. Du vet att vi hade så jäkla skön stämning i laget. Du vet, Nordham, Bill Thomas, Byron Rich, Skrö. Alla var liksom så här. Vi hade skön stämning. Så när vi åkte ur då. Jo, det första jag gjorde efter jag hade varit på presskonferens som jag var tvungen att göra. Jag gick och satt med Otso Rantakari i ungefär 45 minuter. Det var han som tappade pucken.
Ja.
När han försökte göra någonting bra. Domarna missar att det var över en meter offside. Så går man in och kollar på filmen idag så ser man att det står en Leksandsspelare på is med båda fötterna inne i zon. Mm. Vid deras båsdörr. Det kom ju liksom i skymundan allting. Hade det varit idag så hade det säkert med alla kameravinklar och challenge man kan göra. Då hade det aldrig blivit mål. Men jag satt med honom i 45 minuter. För han var helt förstörd.
Mm.
Efter det, vad gjorde jag då? Jo, jag åkte hem till min syster som är gift med Byron Ritchie som var lagkapten. Man hade ingen lust att vara själv då kanske.
Nej, det förstår jag.
Och sen var det några, jag kommer ju inte ihåg allt, men jag sov väl där och sen var det liksom, det var väldigt konstigt under flera dagar där. Men det tog ju bara ett par dagar, så var man ju igång och jobba igen och liksom, jag kände så här att när de ville ha kvar mig och så här, då kände jag att någon jävel måste knyta handen i fickan och inte gå och tycka sin om sig själv. Och det blev jag. Så jag började visa mig ute, jag började ganska snabbt på att jag började liksom göra intervjuer och liksom så här och känna att, men det är klart, allting kommer i kappen, säger de ju, och det kom väl lite senare.
Du var i 7 NHL-klubbar på 8 år. Och sen gick det kanske inte alltid helt smärtfritt här hemma då. Vi kan kika tillbaka på de där kvällstidningsrubrikerna vi var inne och snuddade vid tidigare. Har du varit lite svår att ha att göra med ibland, Andreas?
Det tror jag absolut. Det kan ju inte jag svara på. Men jag tror ju så här, det finns ju lite sådana här talesätt. Att om du är en visionär och står för någonting så är det inte alltid alla som hakar på. Du får en del ovänner. Är du tydlig och törs säga din sak som jag alltid törs, good or bad. Jag har inga problem att säga när det är bra. Jag har inga problem att säga när jag tycker att det är dåligt heller. Jag har inga problem med det överhuvudtaget. För mig är inte det konstigt. Jag kan skilja på sak och person. Problemet är att många andra människor kan inte göra det. Och är man då som mig, väldigt tydlig, står för någonting, då kan det lätt bli det här, men fan, han liksom sådär. Och det förstår jag. Det förstår jag. Då kan man anses vara lite svår att göra med. Men återigen, de jag har jobbat med, speciellt borta i USA, de bästa coacherna jag vet i NHL, i KL, de är tydliga. De är inte omtyckta alltid. De är inte småsatta vid kaffemaskinen. De är proffs. Vi har en lite annorlunda kultur i Sverige.
Är det för mesigt?
Vi kan vara överens om att samhället har förändrats till, det har blivit mjukare samhälle, och det är bra. På många, många sätt och vis. Väldigt bra. Att inte vissa saker accepteras som det gjorde förut. Jag menar, vi behöver inte ens prata om de sakerna. Men däremot så tycker jag att vi kan gå till den här debatten hur hockeyn ser ut i SHL. Jag lider ju med spelarna till exempel som de vet ju knappt hur de ska bete sig längre. Får jag tackla? Får jag ha känslor? Ja, just det, nu får man inte säga vissa saker till varandra i stridens hetta. Jag menar, coachen får inte gestikulera någonting, för då är det tia direkt. Vi tar bort känslorna lite grann. Idrott är passion. Hockey, om någonting är det, är ingen hockey är ingen sport som går så här fort som fotboll och andra sporter. Hockey, det är action.
Mm.
Det är tufft, det är hårt, det är känslor, man, adrenalinet där uppe. Så jag tycker att det har blivit lite för soft, det måste jag säga. Och jag tycker synd om spelarna, för de vill inte ha det så. De vill inte ha det så.
Andreas Johansson, stort tack för att du tog dig tid för vår podd och lycka till med agentjobbet här nu framöver.
Tack så jättemycket. Lycka till med podden och allt annat.
Det var alltså allt för det 20:e avsnittet av Släpp sargen. Nu ska jag försöka återhämta mig här och bli helt kry från coronaskiten. Vad ska du syssla med till nästa avsnitt, Robin.
Jag ska hoppas att du blir frisk till nästa avsnitt. Det är vad jag ska. Nej, ja, jag ska som då. Vanligt. Jag ska spela ishockey. Det är inte lika tajt schema för oss nu, så att ja, jag ska väl komplettera min nya soffa med lite filter och sånt där också. Så lite internetkopping och ishockey.
Ja, men det låter fasen kanon. Ja, verkligen. Inredningspodden. Hjälp oss gärna att sprida ordet om Släpp sargen. Följ oss dessutom gärna på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Det är bara att ni hör av er till oss om ni vill någonting. Då hoppas vi väl att ni alla får det underbart tills nästa vecka. Ha det fint tills dess. Tja då!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.